الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذريته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dagens lektion kommer att handla om tarbia, barnuppfostran. Och det första vi måste känna till är att barn är en stor välsignelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Så vi måste tacka Allah för alla de välsignelser han har gett oss. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Om ni försöker att räkna Allahs välsignelser och nåd över er, så kommer ni aldrig att kunna göra det. Så därför tackar vi Allah subhanahu wa ta'ala över alla de välsignelser han har gett oss. Så från dessa välsignelser är barn, söner och döttrar. Och dessa barn är en prövning för föräldrarna. Och den här prövningen resulterar i att barnen blir antingen en fröjd och njutning för hans ögon i denna värld och i akhira, och fyller hans själ och hjärta med glädje. Eller så kan det sluta i motsatsen, att barnen blir en plåga för honom i denna värld och i nästa värld. Så därför är det mycket viktigt att man försöker att uppfostra ens barn så gott man kan. Och att ha barn finns det många fördelar i. Och bland dessa fördelar är att den som har barn har aldrig tråkigt. Och att om barnen är salihin, de är rättfärdiga, och sen blir äldre, så kommer de att ta hand om ens föräldrar då man blir gammal. Inte bara det, de gör dua för föräldrarna när de har dött. Så som hadithen säger, vad som ungefär betyder att om en Bani Adam dör, en av Adams söner dör, så slutar hans gärningar. Alltså han kan inte göra mera goda gärningar förutom tre stycken. Och han nämnde att av dessa gärningar som fortsätter efter att man har dött, alltså de fortsätter att ge en belöning och att gynna en i graven, är att man har lämnat efter sig en sadaqa som folk kan ta nytta av efter att man har dött. En annan sak är att man har lämnat efter sig kunskap som folk tar nytta av. Och den tredje är att man har lämnat efter sig ett rättfärdigt barn som gör dua för en. Och den här hadithen finns i Bukhari och Muslim. Och om barnen är rättfärdiga och goda i detta liv, så kommer det här att gynna er både i dunya och akhira. Där Allah subhanahu wa ta'ala i akhira kommer att förena mellan de rättfärdiga och deras barn i Allahs eviga paradis. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَاهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Vi ska låta deras efterkommande som följde dem i iman, alltså i tro. Vi ska låta deras efterkommande, alltså deras barn som följde dem i iman, förena sig med dem utan att förminska någon av deras egna förtjänster. Men var och en är ansvarig för sina handlingar. Och Ibn Uthaymin rahimahullah, han nämner att vad Allah tabaraka wa ta'ala menar är att om barnen skulle vara på en lägre nivå i paradiset än deras föräldrar, då kommer Allah att göra så att de tas upp och förenas med deras föräldrar så som de var förenade i denna värld. Och den här versen, den finns i surat Tur 21. Så vi lär oss i denna vers att även om barnen skulle få en lägre nivå i paradiset än deras föräldrar, så kommer Allah att förena och ta upp då barnen till deras nivå i paradiset. Så det åligger alla män och kvinnor som har barn att ta sitt ansvar. Som profeten sallallahu alaihi wasallam sa: Ala kullukum ra', Alla kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Är det inte så att var och en av er är en ra'in? Och det ordet ra'in, det betyder ungefär hafid, någon som bevarar eller skyddar, tar hand om någonting. Det som bryr sig om någonting. Till exempel de som han har i ansvar. De som han har ansvar över, att han är rättvis mot dem. Så här så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: är det inte så att var och en av er är ra'in? Och ni alla kommer att frågas om de som var under ert ansvar. Ledaren som styr folket är ansvarig och kommer att frågas om hans folk. Alltså han kommer frågas om det ansvar han hade. Och mannen är ansvarig över familjen i hemmet och kommer att frågas om dem. Och kvinnan är ansvarig i hemmet, i hennes mans hem, alltså över barnen, och hon kommer att frågas om det. Och den här hadithen finns i Bukhari, Muslim och Tirmidhi. Så här finner vi att vi alla har vårt ansvar i samhället. Mannen har sitt ansvar och kvinnan har hennes ansvar. Och vi kommer alla att frågas om vad vi har gjort med detta ansvar. Och från Maqal ibn Yasar radiyallahu anhu, han sa: jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: ma min abdin yastarihi Allahu azza wa jal ra'iyya yamutu yawma yamut wa huwa ghashin ra'iyyatahu illa harrama Allahu alaihi al-jannah. Att det finns ingen abd, det finns ingen slav som Allah azza wa jal har gett ansvar över hans ra'iyya, alltså de som han ska ta hand om. Och sen så dör den här mannen den dagen han dör, och han har bedragit eller han har svikit de han skulle ta hand om, förutom att Allah kommer att göra paradiset haram för honom. Och den här hadithen finns i Bukhari och Muslim. Och den är mycket allvarlig, att det finns ingen abd som Allah har gett ansvar över hans ra'iyya, de som han ska ta hand om. Och sen så dör han den dagen han dör, och han är i det tillståndet att han är rash, alltså han har bedragit och lurat de som han skulle ta hand om, förutom att Allah kommer att göra paradiset haram för honom. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alayha malaa'ika ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Och ni som tror, rädda er själva och er familj från den eld som har människor och stenar som bränsle, och som mäktiga och stränga änglar vakar över. Änglar som aldrig brister i lydnad till Allah, och de gör allt de beordrats att göra. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att vi måste rädda oss själva och vår familj från elden som då består, vars bränsle består av människor och sten. Och det har nämnts i tafsir av denna vers. Från många av salaf, olika tafsirat, men som typ alla betyder samma sak. Och från sahih tafsir, då Allah subhanahu wa ta'ala säger: wa qu anfusakum wa ahlikum nara, rädda er själv och er familj från elden. Då sa Mujahid, och Mujahid han var en student till Abdullah ibn Abbas, och Abdullah ibn Abbas han var en av de mest kunniga vad det gäller tafsir på Koranen. Han sa: ittaqullah wa awsu ahlikum bitaqullah. Vad den här versen betyder, att rädda er själv och er familj från elden, betyder: frukta Allah och beordra er familj att frukta Allah. Och den här athar är berättad av Tabari. Och fruktan av Allah, taqullah på arabiska, det betyder att man gör det man är beordrad till att göra, och man håller sig borta från det som man är förbjuden från att göra. Och vissa andra har sagt att taqullah betyder att man gör som ett hölje mellan en själv och Allahs straff. Man gör som en hijab mellan en själv och Allahs straff. Och andra, de frågade Umar radiyallahu anhu om taqwa, och han sa till mannen: har du gått bland taggbuskar någon gång? Då sa mannen ja. Så sa Umar: hur gick det då? Då sa han: jag gick försiktigt och jag aktade mig. Då så sa han att taqwallah, det är samma sak, att man då ska försöka akta sig från Allahs straff så mycket man kan. Och Qatada, han sa, och Qatada var också en student till sahaba i tafsir, han var mycket stark i tafsir. Han sa gällande denna vers att han räddar och skyddar hans familj genom att beordra dem med lydnad till Allah, och han hindrar dem från att synda, och att han etablerar Allahs religion. Han beordrar dem med Allahs religion och hjälper dem att praktisera den. Och om han ser en synd, så hindrar han dem från att då göra den här synden, och han varnar dem från den här synden. Och den här athar finns också i Tabari, och den är också sahih. Och Muqatil och Dahhak, som också är två kända ulema av tafsir från Salaf, de sa: det är varje muslims skyldighet att lära sin familj, från hans släktingar och så vidare. Och om han skulle ha en slav eller en slavinna, då måste han också lära dem vad Allah har förpliktigat dem att göra. Och han måste också lära dem det Allah har förbjudit dem från att göra. Och Ibn Kathir, han nämner att vad som har nämnts i liknande till denna vers från sunnan är hadithen där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: beordra era barn att göra salat vid 7 års ålder. Och den här hadithen finns i Ahmed, Abi Dawud och Tirmidhi, och den är Hassan. Så alla dessa texter tyder nästan på samma sak, att hur ska man rädda sin familj från elden? Det är genom att lära dem om islam, att lära dem vad de måste göra, att varna dem från det som saker som de inte får göra. Och det har också nämnts här, Ibn Kathir han nämner också att al-fuqaha, våra lärde, de nämner samma sak gäller fastan. Man ska träna barnen i dyrkan, man ska träna barnen i att fasta, så att de växer upp och fortsätter att dyrka Allah, att lyda Allah, att hålla sig borta från synder och ondska. Alltså om man lär barnen att fasta när de är unga, och lär dem att göra salat när de är unga, och lär dem det som är halal och haram och så vidare, så inshallah kommer de att växa upp på det här och fortsätta och praktisera islam hela livet. Och det här finner vi också från Salaf radiallahu anhu, att de brukade träna deras barn på att fasta. Alltså barnen fick fasta tillsammans med deras föräldrar, och när barnen då blev hungriga och började gråta, så gav de dem leksaker och så vidare, för att de då skulle ha tålamod till solnedgången. Och Ibn Umar radiallahu anhu, han sa till en man: lär ditt barn etik, för det kommer att frågas hur du har lärt honom etik och vad du har lärt honom. Alltså lär ditt barn adab på arabiska, adab, etik, för det kommer att frågas hur du har lärt honom etik och vad du har lärt honom. Och denna athar är också sahih. Och det har också nämnts från Sufyan al-Thawri, då han sa: yanbaghi lirajul an yukrah waladahu ala al-ilm fa innahu mas'ulun anhu. Det är ett måste för varje man att han tvingar hans barn att lära sig, för han kommer att frågas om dem. Så vad är det man ska lära barnen för någonting? Man ska lära dem om islam. Man ska lära dem kalimatu tawhid, att säga la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Man ska lära dem vad dessa ord betyder. Och ett exempel på det här är då Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, när han var en ung pojke, han sa: jag satt bakom profeten sallallahu alaihi wasallam en dag, och han sa till mig: pojke, jag ska lära dig några ord. Ihfad illahi yahfadak, bevara Allah så kommer Allah att bevara dig, vilket betyder lyd Allah så kommer han bevara dig i detta liv och i nästa liv. Ihfad illahi tajduhu tujahak, bevara Allah så kommer du finna honom framför dig, vilket betyder han kommer ge dig seger och framgång. Idha sa'alta fas'al illah, om du frågar eller om du ber om någonting, så be endast Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah, och om du söker skydd från någonting, så sök skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay lam yanfa'uka illa bi shay qad katabahu Allah lak. Och vet att om Allah skulle förenas för att gynna dig med någonting, så skulle de aldrig kunna gynna dig med någonting förutom med någonting som Allah har bestämt för dig eller skrivit för dig. Och vet att om de skulle förenas för att skada dig med någonting, då skulle de aldrig kunna skada dig med någonting förutom med det som Allah har bestämt för dig. Pennorna är lyfta och skriften har torkat. Alltså pennorna som har skrivit ödet är redan lyfta, Och skriften där ödet är skrivet har torkat. Och den här hadithen finns i Sahih Muslim. Så i den här hadithen finner vi att profeten sallallahu alaihi wasallam brydde sig om barn. Han tyckte om barn. Också att han lärde barn tauhid. För i den här hadithen finner vi tauhid. Att man endast ska dyrka Allah. Man endast ska söka hjälp från Allah. Man ska tro på ödet. Och på det här sättet så rotade han tauhid i barnen. Han gjorde tauhid väl inrotat i barnen. Och vad som bevisar det här är också en hadith som är mycket fin, som finns i början på Ibn Majah, där Jundub ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu, han sa: "Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu fityanun hazawira fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana." När vi var pojkar som började mogna, alltså vi var pojkar som började mogna, var vi med profeten sallallahu alaihi wasallam och vi brukade lära oss iman innan vi lärde oss Koranen. Vi brukade lära oss iman innan vi lärde oss Koranen. Och sen så lärde vi oss Koranen och det ökade våran iman. Och den här hadithen, den är sahih. Och här finner vi det rätta sättet att lära barnen islam på. Att man börjar att lära barnen tauhid, aqida, arkanul iman, pelarna av iman. Vem är Allah subhanahu wa ta'ala? Vem var hans profeter? Vad är våra skyldigheter gentemot profeterna? Att tro på Allahs böcker, att tro på Allahs änglar och så vidare. Till skillnad från vad folk gör idag, där de sätter deras barn på koranskola och det viktigaste är att man ska kunna säga: min son kan hela Koranen, även om han inte fattar någonting. Och det här är fel, för det finns jättemånga barn som kan hela Koranen, halva Koranen, 10 juz och så vidare, men de kan ingenting. De vet inte ens vad la ilaha illallah betyder. De kan inte kanske arkanul iman och så vidare. Så vad som är viktigare, det är att man ska lära barnen ett tauhid, aqida, iman och så vidare. Och självklart så ska det vara i enlighet med deras nivå. Det ska inte vara för svårt. Men det här betyder inte heller att vi inte ska stoppa våra barn på koranskola. Utan vi ska lära våra barn att läsa arabiska, att kunna Koranen och så vidare. Men vad jag säger är att det vi ska prioritera, det är att de ska lära sig att förstå islam först. Så man lär barnen kalimatu tawhid, la ilaha illallah, arkanul iman, arkanul islam. Man lär barnen att säga: jag är muslim, jag är stolt över att vara muslim, jag tror på Allah, jag dyrkar bara Allah, jag dyrkar ingenting annat. Man lär dem Muhammad Rasulullah. Man lär dem att Allah subhanahu wa ta'ala, han är i himlen. Man lär barnen de tre frågorna de kommer frågas i graven. Alltså: vem är Allah, vad är din religion och vem var din profet? En annan sak som föräldrar kan ta nytta av, det är wasiyatul Luqman. Om ni kollar i Koranen så finns det en sura som heter Luqman, suratul Luqman. Och Luqman, han var en mycket religiös man, han var en mycket rättfärdig man, och han gav ett fint råd till hans son som alla prisade honom mycket i Koranen. Och nämnde hela det här rådet i Koranen. Och det kan ni finna i surat Luqman. Och vi kanske kan gå igenom det någon annan dag. Det finns mycket fawaid i detta råd som han gav till hans son. En annan sak som man kan lära barnen, det är lätta adhkar, lätta åminnelser. Som till exempel när barnet äter, han ska säga bismillah. Och efter maten ska han säga alhamdulillah. Om han glömmer att säga bismillah, då ska han säga bismillah fi awalihi wa akhiri. Vad han ska säga när han går in på toaletten, kanske någon lätt vicker han säger när han går och sover och så vidare. En annan viktig sak vad gäller barnuppfostran är att man ger barnen rätt förebilder. Till exempel profeter, sahaba, ulema, rättfärdiga människor. Och det här gör man ju då genom att berätta, läsa berättelser om profeter, berättelser om sahaba och så vidare. Och det här måste ju också vara på ett lätt sätt. Man kan ju inte ta en jättesvår bok som är skriven för vuxna människor och börja läsa för små barn. Utan man tar böcker som är skrivna för barn. Så att det då är med deras nivå. Och vad gäller det här med exempel, så sa Salih ibn Ahmed ibn Hanbal, Ahmed ibn Hanbal, som var en av våra största ulema, han hade två stycken söner, en som hette Saleh och en som hette Abdallah. Och de var båda mycket rättfärdiga. Den här mannen Saleh radiyallahu anhu, han sa att om det kom en man som var zahid, en man som inte brydde sig om denna värld, då brukade min far, alltså Ahmed ibn Hanbal, skicka mig för att kolla på honom i hopp om att jag skulle bli som honom. En annan sak som vi måste tänka på, det är att vi ska lära våra barn salah. Vi ska lära våra barn hur man ber. Så som profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Allimu awladakum as-salata lis-sab'." Lär era barn att be då de är 7 år. Och som då är liknande till andra hadithen, att beordra era barn att be då de är 7. Så till exempel pappan, han kan ta med barnen till moskén, och om barnen ber hemma, så visar man barnen hur man ber, vad man får göra, vad man inte får göra och så vidare. Man ska också tänka på vilka kompisar som man väljer till sina barn, och speciellt när barnen börjar bli äldre. Och det här är ju extra viktigt i dessa länder, för vi vet hur påverkade våra barn blir. Och det här är ingenting jag behöver berätta, det är bara att kolla på muslimska barnen, hur långt bort de är från islam, Allah al-musta'an, då de har tagit icke-muslimer till kompisar och blivit så intrigerade och så vidare. Så det är viktigt att man då väljer muslimska barn till deras, till ens barn, alltså som kompisar, att de umgås med muslimer och att det är bra muslimer och så vidare. En till sak man ska tänka på, det är att man ska uppmuntra barnen till att älska Allah subhanahu wa ta'ala. Man ska lära dem tycka om islam. Man ska inte göra islam till någonting jobbigt, att man bara tvingar dem eller slår dem eller inte vet jag, utan man ska få dem att älska islam. Man ska få dem att älska Allah subhanahu wa ta'ala, att älska Allahs profeter sallallahu alaihi wasallam, att uppmuntra dem i att göra goda gärningar, och att berätta för dem att om du gör dessa goda gärningar och du är muslim, så kommer du få gå till paradiset, och i paradiset finns det si och så. Man ska också skrämma dem med Allahs vrede, Allahs eld, då de gör dåliga saker. Berätta för dem att det finns något som heter straff på domedagen, eller i graven, eller i elden, och allting i enlighet med deras nivå, så att de lär sig att älska Allah subhanahu wa ta'ala och göra goda gärningar, och de lär sig också att vara rädda från Allah subhanahu wa ta'ala och göra goda, att då hålla sig borta från onda gärningar. Och vi som föräldrar måste också tänka på en annan sak. Det är att man ska vänja barnen och lära dem att aldrig äta någonting annat än det som är halal. De får bara äta det som är halal, och man ska lära dem att hålla sig borta från allting som är haram. Det har berättats i Bukhari och Muslim från Abu Huraira radiyallahu anhu, då han sa att Al-Hasan ibn Ali, ni vet Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, han hade två stycken barn, han och Fatima, som hette Al-Hasan och Al-Hussein radiyallahu anhum ajma'in. Han sa att Al-Hasan, han tog en daddel från sadaqa dadlarna. Det fanns mat som de hade då gett i sadaqa, och från den här maten så fanns det dadlar. Så den här Hassan, han var en ung pojke, och han stoppade en daddel i munnen. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam till honom: "Kichin, kichin." Som är typ jag varnar dig, jag varnar dig. För att han skulle slänga iväg dadden. Och sen så sa han till honom: "Vet du inte att vi, alltså Ahlul Bayt, inte äter sadaqa?" Ni vet profeten sallallahu alaihi wasallam och hans familj, de kallas för Ahlul Bayt, alltså folket som är från hans familj. Och det var haram för dem att äta sadaqa. Profeten fick inte heller äta sadaqa, almosa. Så här var något som var haram som han stoppade i munnen, och profeten sallallahu alaihi wasallam reagerade mycket starkt och beordrade honom att ta ut den direkt från munnen. Så här lär vi oss att vi måste bry oss om vad våra barn äter för någonting. Och det har också nämnts, vissa av ulema, de har nämnt det här med att om man ger barnen haram mat, och haram mat, det är inte bara gris som vissa människor tror, utan haram mat, det kan vara stulen mat, pengar som man har fått genom lugn, eller pengar som man har fått genom ränta. Allt det här är haram mat. Eller kött som inte är halal slaktat, eller inte som inte är slaktat av en jud eller kristen. Det är också haram. Eller ett djur som är självdött. Det här får man inte heller ge barnen. Ulema de har nämnt att resultatet i att föda ens barn med haram mat, det kan leda till att barnen blir olydiga till ens föräldrar. Så därför måste man akta sig och endast ge dem det som är halal. Och våra salaf, de behöver vara mycket måna om att bara stoppa halal i deras munnar. Vad gäller mat så ska vi också lära våra barn hur man äter och dricker. Det har berättats från Umar ibn Abi Salama radiyallahu anhu. Han sa: jag var en ung pojke i Rasulullah sallallahu alaihi wasallams hem, och min hand brukade vara över hela tallriken. Alltså jag brukade äta från alla ställen i tallriken eller fatet. Då sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam till mig: ya gulam, sammillah, pojke, nämn Allahs namn. Wa kul bi yaminika, ät med din höger hand. Wa kul mimma yalik, och ät från det som ligger närmast till dig. Så här finner vi att profeten s.a.w. brydde sig om barn, och han lärde dem etik, hur man ska äta och så vidare. Och han sa att du ska nämna Allahs namn, du ska äta med höger hand, och du ska äta från det som ligger närmast dig. Och den här hadithen finns i Bukhari och Muslim. En annan sak man måste tänka på, det är att man ska lära barnen att respektera de som är äldre. Till exempel, man lär barnen att de som är äldre ska få förtur. De ska få tala först, de ska äta först, de ska dricka först. Det kom två stycken män till profeten sallallahu alaihi wasallam, eller en, alltså två stycken unga, och en var jätteung. Så sa han, då en av dem gick först för att prata, då sa han, alltså den som gick först för att prata, han var den som var yngst. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam: kebbir, alltså låt den största komma först, låt den som är äldre komma först. Och den här hadithen finns i Bukhari och Muslim. Vad som är jätteviktigt, och vad som åligger oss föräldrar, det är att vi gör mycket dua för våra barn. Vi gör dua för våra barn att de ska bli rättfärdiga, salihin. Vi gör dua för, till Allah subhanahu wa ta'ala, att Allah ska ge våra barn vägledning. Det har berättats från Abu Huraira radiyallahu anhu. Han sa: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن. Det finns tre stycken åkallelser, tre stycken dua som Allah accepterar, och det finns ingen tvekan om detta. Den förtrycktes åkallelse, da'watul madhlum, den som är förtryckt och han åkallar Allah, och da'watul musafir, den som är resande, och da'watul walid li waladihi, och också duan för den som föräldrarna gör för deras barn. Och den här hadithen finns i Abi Dawud, Ibn Majah och Tirmidhi, och Sheikh al-Albani säger att den är hasan. Så här finner vi att tre stycken åkallelser är accepterade av Allah subhanahu wa ta'ala: den förtrycktes åkallelse, den resande, och den som föräldern gör för dess barn. Och det har nämnts i en annan riwaya hos Ahmed, det var ungefär likadan, men där sa han: wa da'watul walid ala waladihi, och förälderns dua mot hans barn. Så här finner vi att man måste akta sig för att göra dua mot ens barn, för det kan ju hända att duan blir accepterad. Och det här har skett, att föräldrar har blivit arga och gjort dua mot deras barn, och sen så har deras dua blivit accepterade. Så man måste akta sig för att göra dua mot ens barn, utan man ska istället göra dua för ens barn. Och det har också nämnts mycket i Koranen att Allah subhanahu wa ta'ala nämner hur profeterna brukade göra dua för deras barn, så som profeten Ibrahim a.s. brukade göra dua för Ismail och Ishaq. Och det här finner ni i surat Ibrahim och i andra surar. Och Allah säger också i surat Al-Ahqaf: wa aslih li fi dhurriyati, som betyder ungefär på svenska: gör mina efterföljare goda och rättfärdiga. Surat Al-Ahqaf, vers 15. Och Allah säger också i surat Al-Furqan, då han beskriver hans rättfärdiga tjänare, att de säger: Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Herre, låt våra hustrur och våra barn vara en fröjd för våra ögon, alltså en glädje, och gör oss till föredöme, ledare för de gudsfruktiga. Så här finner vi hur de rättfärdiga tjänarna gör dua för deras fruar och för deras barn, och att man ska då bli imam, alltså man ska bli ledare eller föredöme för de gudsfruktiga. Och man kan göra vilken dua man vill, på vilket språk man vill. Det behöver inte vara någon speciell dua, men självklart är det alltid bäst att göra den duan som har nämnts i Koranen eller i profeten Sunna sallallahu alaihi wasallam. Och vad omfattar dua är också att man söker skydd från ondskan. Man söker skydd från ondskan, att ens barn inte ska drabbas av ondska. Så som profeten sallallahu alaihi wasallam brukade göra, det har nämnts i Bukhari från Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade söka skydd hos Allah för Al-Hassan och Al-Hussein. Och han sa: sannoliken så brukade eran förfäder Ibrahim söka skydd med dessa ord för Ismail och Ishaq. Då han sa: A'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahama wa min kulli aynin lama. Och den här hadithen är sahih. Så här finner vi att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade söka skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala mot ondskan för Al-Hassan och Al-Hussein, och berättade att våran förfäder Ibrahim alaihi salam brukade söka skydd med för Ishaq och Ismail som var hans barn, med denna duan då han sa: A'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahama wa min kulli aynin lama. Och den här hadithen kan ni finna i vilken duabok som helst. Och vi finner också Mariams mamma alayhi salam, då hon gjorde dua, att om hon, då hon fick barnet, hon sa: wa inni samaituha Maryam. Jag har kallat henne för Maryam, jag har gett henne namnet Maryam, och jag ber dig att skydda och bevara henne och hennes efterkommande mot shaitan, den utstötte. Så här gjorde Maryams mor alayhi salam dua för att Allah skulle då skydda henne och bevara henne och hennes efterkommande mot shaitan ar-rajim. Och det finns en annan sunna vad gäller barnen som många människor inte känner till eller kanske inte bryr sig om. Och det är hadithen som är berättad av Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, då han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: vid kvällningen, eller när kvällen börjar mörkna, så hindrar era barn från att gå ut, för det är den tiden då ash-shayatin sprids. Men om en stund, en lång stund, eller en sa'a, alltså en timme av kvällen har gått, så låt dem vara och stäng dörrarna, alltså när man då tar in barnen och kvällningen kommer. Stäng dörrarna samtidigt som ni nämner Allahs namn, eftersom shaitan inte kan öppna en stängd dörr. Stäng till era flaskor och nämn Allahs namn. Täck era tillbringare och nämn Allahs namn. Och även gör detta även om det skulle vara med någonting litet. Alltså det har nämnts en annan riwaya på hadithen, att även om ni då skulle lägga en pinne, en miswak, över era tillbringare, så skulle det räcka, samtidigt som ni nämner Allahs namn. Och det här är om man inte finner någonting annat att täcka ens glas och tillbringare med. Då kan man då lägga en pinne över, och när man lägger dessa saker över så nämner man Allahs namn. Och släck era lampor och ljus, säger också hadithen, när man sover. Och på detta sätt så kan man då försöka skydda ens själv och ens barn från att bli skadade av shaitan. Det har nämnts i en annan hadith vad gäller det här med kvällen, att man ska då täcka en skålar och tillbringare, att det finns en kväll om året då det kommer ner en mycket farlig sjukdom, och att den här sjukdomen inte går förbi någon flaska eller tillbringare, förutom att den går in i den. Så det är därför man är beordrad att täcka den. Och ulema har också nämnt andra saker som den här hadithen då bevisar, att om man lägger någonting över och säger Allahs namn, då kan shaitan inte göra någonting med denna dricka eller denna mat. Och det hindrar också smuts från att komma in i drickan eller maten, och insekter, som då ulema har nämnt. Så denna sunna är mycket viktig att man tänker på, att när det är maghrib, då håller man ens barn inne, och att man då stänger dörren, nämner Allahs namn och lägger någonting över alla skålar och tillbringare, stänger flaskorna och så vidare. En annan sak man måste akta ens barn för, det är under ögat. Och den här duan som jag nämnde, där profeten sallallahu alaihi wasallam brukade söka skydd för al-Hassan och al-Hussein, det är just en dua mot onda ögat. Och min kulli aynin lama. Så den här duan är mycket viktig. Och den säger man då innan också barnen kan ha drabbats av onda ögat, för att de inte ska drabbas av onda ögat. För profeten sallallahu alaihi wasallam gick hem till en kvinna och såg att barnen såg sjuka ut. Så han frågade henne om det var på grund av fattigdom eller att de var av svält eller någonting. Så då sa hon, kvinnan, att nej, det var för att folk kollade mycket, alltså under ögat. Då så sa profeten sallallahu till den här kvinnan att gör ruqya på dina barn. Två gånger sa han det. Och ruqya, för de som inte vet, betyder att man läser Koran över en person för att skydda honom från att bli sjuk eller för att göra honom frisk med Allahs vilja. För det är bara Allah som kan göra någon frisk. Och ruqya kan man också göra med åkallelser, dua som har nämnts från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så det här är viktigt, att man då söker skydd för sina barn. Man gör ruqya på sina barn, man läser Koran på sina barn. En annan sak som många föräldrar inte känner till, det är att då man ger någonting till ens barn, då måste man vara rättvis. Om man har flera barn, så måste man vara rättvis. Man måste ge alla barnen lika mycket, så att det inte orsakar hat eller avundsjuka mellan barnen eller mot deras föräldrar. Det har berättats i en hadith från en Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, att han sa: jag fick en gåva av min far. Och sen så gick de till profeten sallallahu alaihi wasallam, och han sa till hans far: har du gett alla dina barn samma sak? Då så sa han: nej. Då så sa han: fattaqullah wa'dilu bayna awladikum. Frukta Allah och var rättvis mellan dina barn. Frukta Allah och var rättvis mellan dina barn. Den här hadithen finns i Bukhari och Muslim. Och i en annan riwaya då så sa han: och lämna tillbaka gåvan. Alltså ta tillbaka gåvan. Och i en annan riwaya, en annan hadith, samma hadith, då lades det till: ayasurruka an yakunu ilayka fil birri sawa. Qala bala, qala fala idhan. Då så sa han till mannen: skulle du inte vilja, eller tycker du inte om, att de ska vara lika, att de ska vara lika i dig i lydnad, att de ska vara lika goda mot dig? Då så sa mannen: självklart. Då så sa han: då, alltså, då går den här inte, den här gåvan är då inte okej. Att på samma sätt som vi är rättvisa mot våra barn, så vill vi att våra barn ska vara rättvisa och då ta hand om oss när vi blir äldre. Så ulema, de flesta då, säger att det är haram att vara orättvis, att man till exempel ger ett barn 50 kronor, ett annat barn 100 kronor, eller ett barn för ett tuggummi och en annan för en chokladkaka och så vidare. Utan man ska vara rättvis. De säger det haram, och det är zulm, det är förtryck mot barnen. Och de flesta av ulema nämner också att det är pojkar och flickor får lika mycket. Det finns ingen skillnad mellan pojkar och flickor. Och om vi ser någon som är orättvis mot ens barn, då måste vi säga åt den här personen att det här är fel. Precis som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa i den här hadithen. Och ulema har nämnt vissa undantag. Till exempel om barnen blir äldre och man har några barn och alla är rika till exempel, och ett barn är fattigt, så då är det ju självklart lugnt att ge det här barnet pengar så att han ska kunna köpa mat och betala hyran och så vidare, och inte ge de andra någonting alls. Och ulema har också nämnt vissa undantag, till exempel om ett barn är fasik, han är en stor syndare, då kan man också kanske avstå från att ge barnet pengar eller någonting för att han då ska sluta synda. Och samma sak om han är en mobtade, om han är en person som gör mycket bidda och så vidare. Men generellt så ska vi som föräldrar alltid vara rättvisa mot våra barn. En annan sak är om man skulle tycka om något barn mer än någon annan. Alltså om man har flera barn och man tycker om ett barn mer än ett annat barn, så ska man inte visa det här. Och det här kan hända eftersom att kärleken är någonting som vi har fått från Allah subhanahu wa ta'ala, och det kan vi inte styra över. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat Yusuf, qala ikhwatu Yusuf la Yusuf wa akhuhu ahabba ilayya ila abina minna wa nahnu usbah. Surat Yusuf, vers 8. Då Josefs bröder sa, Josef och hans bror Benjamin, de är mer älskade till våran far än oss, och vi är felbedömda. Så därför är det inte tillåtet att då vara orättvis och typ visa mer kärlek till ett barn framför de andra än de andra, utan man ska vara rättvis även i det här, eftersom att det här är något som kan orsaka hat och avundsjuka mellan barnen. En annan sak som vissa föräldrar gör som är fel, det är att de lovar barnen saker som de inte ger barnen. Till exempel, de säger, om du kommer hit och gör din läxa så ska du få en klubba. Och sen så får de ingenting. Eller du ska få en present i slutet på månaden om du kan juz amma, till exempel från Koranen. Och det här skedde en gång under profetens tid, sallallahu alaihi wasallam, då en kvinna sa till hennes barn, om du kom hit och så vidare så ska du få si och så. Då så sa profeten Salosan till henne, om du inte skulle ha gett honom det här eller henne det här, då skulle det ha räknats som lögn. Det här måste man akta sig för. En annan sak som är viktig, det är att man ska lära barnen att knacka på dörren. Ni vet att föräldrarna har ju oftast ett sovrum där de sover. Man ska lära barnen att knacka och fråga om tillåtelse då de vill gå in i sovrummet. Och det här har Allah subhanahu wa ta'ala nämnt i Koranen i surat Nur, vers 58-59. Den är ganska lång så ni kan läsa den hemma. 58-59 i surat Nur. Och vad vi lär oss av denna vers är att barnen som då har börjat att förstå lite, alltså inte bebisar, när de är 2 eller 3 år till exempel, börjar förstå lite, då måste man då lära dem att knacka först innan de går in. För det kan hända att man inte täcker sin aura, eller att föräldrarna då gör saker som man inte vill att barnen ska se. Och det här har Allah subhanahu wa ta'ala nämnt i Koranen, att det är speciellt innan salatul fajr, eller vid dhuhr, eller efter salatul isha. Och det är oftast den här tiden då föräldrarna kanske sover och inte har på sig täcker sin aura och så vidare. Men om barnen då blir större, då måste de alltid fråga om tillåtelse. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa i en hadith, inna maj'ala al-idhn min ajli al-basar. Att sannoliken så har att det här att söka tillåtelse endast blivit lagstiftat på grund av al-basar, att man inte ska se då saker som är haram. Att se någons aura. Det är därför man då ska lära barnen att knacka och inte bara öppna dörren och springa in i rummet. Och här lär vi oss också av den här hadithen att man ska hindra ens barn från att se saker som är haram, att se aura av andra människor. Och då faller ju självklart TV in under det här. Man ska inte låta barnen sitta och kolla på kärleksfilmer och så vidare, för det här är någonting som då uppfostrar barnen på ett mycket dåligt sätt och lär dem saker som kan vara haram och så vidare. Och vi avslutar här med att nämna några andra saker. Man måste vara barmhärtig mot sina barn, att pussa sina barn. Det kom en gång en man till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, och profeten sallallahu alaihi wasallam pussade Al-Hassan eller Al-Hussein. Och den här mannen sa, jag har 10 barn och jag har aldrig pussat någon av dem. Då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, Men la yarham la yurham. Att den som inte är barmhärtig kommer inte heller att få barmhärtighet. Den som inte har rahma kommer heller inte att få rahma. Så därför finner vi att från barmhärtighet är att pussa ens barn, att krama ens barn, att stryka över deras huvuden, att bära dem, så som profeten Salsam brukade bära barn. Han brukade sätta barn i knät. Han brukade skoja med barn. En gång så sa han till Zainab, en flicka, han sa ja Zainab, ja Zainab. Alltså han skojade med hennes namn och repeterade det flera gånger. Han försökte också göra pojken glad vars fågel hade dött. Det var en pojke som hade en fågel i en bur, och den här fågeln hade dött. Och han då skojade med den här pojken för att få honom att bli glad. Och det finns saker man ska undvika vid uppfostran av barn. Det är att man ska undvika att alltid vara hård. Det finns föräldrar som alltid är hårda mot barnen. Det är alltid straff, och det är alltid liksom rakt på sak, stenhård och så vidare. Utan det här ska man undvika. Man ska heller inte uppfostra barnen med rasistiska eller nationalistiska tankar. Som vissa människor, de lär barnen att vårt folkslag är bättre än andra och så vidare. Att vi tycker inte om de som kommer från det här landet och så vidare. Eller att våran stam är bättre än den här stammen och så vidare. Det här är någonting som man ska undvika. Eller man ska inte lära barnen dessa saker. Man ska heller inte förnedra barnen eller göra narr av barnen. Och speciellt framför andra människor. Det här är något som man ska absolut undvika. Man ska heller inte lära dem svärord, fult språk och så vidare. En annan anledning till dålig uppfostran, det är att fadern aldrig är hemma. Och det här finner vi i vissa familjer där pappan alltid är ute och jobbar, eller ute och gör saker som kanske inte är bra. Och det här kommer självklart att leda till en dålig uppfostran. En annan sak som är jätteviktig, det är att om man vill straffa sitt barn, då måste man berätta vad de har gjort för fel. Det finns vissa föräldrar, de bara straffar barnet och barnet kanske inte ens förstår vad han har gjort för fel. Och att man talar till barnen på deras nivå, att man lyssnar på barnen, vad de har att säga och så vidare. Allt det här är saker som inshallah ta'ala kommer leda till en bra uppfostran. Och sist men inte minst, vad vi muslimer måste göra om vi är måna om våra barn, är att vi gör hijra från det här landet. Att vi flyttar från det här landet till ett muslims land. För att barnen blir ju påverkade. Det här kan ju ingen komma ifrån. Om de går i kafirskolor, svenska skolor, eller även om de skulle gå i så kallade friskolor, så är de ju inte helt islamiska och så vidare. Så vi måste då försöka och sträva i att flytta till muslimska länder. För där finner vi att barnen inshallah mår mycket bättre och växer upp i en islamisk miljö och blir inshallah rättfärdiga barn. Och det var det här vi hade att säga idag. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.